Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Alltså det är klart man vill ha fina recensioner och så vidare, men det driver mig inte. Det gör inte det. Jag har fått dåliga recensioner, jag har fått hyllande recensioner, och man är aldrig så dålig som de skriver, och man är aldrig så bra som de skriver heller. Jag vet precis hur bra jag är.
Värvet. 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 När han knackar på dörren till ateljén är det första gången vi ses i verkligheten. Och det är en av de där sällsynta, strålande vinterdagarna 2017. Så blåheten i de där ögonen jag sett på tv och film så många gånger är liksom extra strålande. Och han känns ovanligt bekant. Du vet, som en gammal vän som man inte har träffat på flera år. Men kemin sitter där så man kan ta vid där man slutade senast utan egentliga trösklar. Adam är 29 men redan hunnit med så mycket att Wikipedia-sidan behöver scrollas för att fånga de verk han har hunnit med i sitt värv. Där finns exempelvis Ondskan, Himlen är oskyldigt blå, Tork aldrig tårar utan handskar, Innan vi dör, flera Dramatenpjäser och så givetvis Ted, För kärlekens skull, där Adam spelar titelrollen som Ted Gärdestad. En perfekt roll på alla sätt och vis för dagens gäst, och cirklar sluts eftersom han var med i Teds regissör Hannes Holms Himlen är oskyldigt blå också. Kanske sitter det lite i de där ögonen, men om du har hört skådespelare prata, till exempel i Värvet, så är det ju ett ord som ofta återkommer, närvaro. Jag har aldrig sett Adam Paulsson tappa sin närvaro, hans blick är alltid där och replikerna känns alltid naturliga. Och det kändes även 100% naturligt att prata med honom här, så det är med glädje jag konstaterar att Värvet avsnitt 305 produceras av Klara Wallin, presenteras av Acast och att jag heter Kristoffer Triumf. Ja, det känns väl neutralt, men att gästen är Adam Paulsson, det är ren lycka. Varsågoda. Hur mår du?
Kanon. Ja? Nej, men faktiskt, jag mår skitbra.
Det är en ljuvlig dag du hade med dig, ja, ut till Vällingby. Solen skiner.
Ja, otroligt vackert.
Hur ser dina dagar ut just nu?
Igår filmade jag en komediserie som jag inte vet om jag får prata om, men det får jag säkert. Jo, det får jag ju, för då har den nog kommit ut. Med Johan Pettersson och Eva Röse, Johan Ulveson och Carina Berg.
Oj,
bland annat.
Bra ställ.
Ja, men det är skitkul faktiskt. Och sen så var vi och kollade på Björn Gustafsson som är stan. Han och Nora Lerfay och några till gjorde en show i Globen.
Ja, 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 den här SBAB-grejen.
Ja.
Mm. Hur var det?
Nej, men de är så jävla proffsiga liksom. Alltså, de två, Johan Reborg och Mia Skäringer, Erik Haag. Så det blir ju bra för att de är så bra.
Mm.
Sen vet jag inte om det var världens mest genomarbetade show liksom. Det var det kanske inte. Men sen drack vi ganska mycket öl efteråt.
Mm.
Så det blev rätt sent. Och så slagade vi oss svärmorsan. Och så vaknade jag i morse. Och så promenerade jag faktiskt från Odenplan till dagis med Dylan i vagnen.
Mm.
Det var så, för det var så härlig idag liksom. Och vad gjorde jag sen? Sen gick jag och eftersynkade lite. En Ted-grej. Så gick jag hem.
Vad gör man om man eftersynkar?
Man lägger till repliker som inte finns eller bättre på repliker som är dålig hörbarhet. Så kanske man, ja, i mitt fall då, så kanske jag sjunger om låtar och sådär.
Har du gjort det idag?
Nej, idag gjorde jag väldigt små saker, ungefär som lägga in sådär 1, 2, 3, 4 inför en låt och så. Och sen gick jag hem och duschade. Sen åkte jag till Vällingby.
Mm.
Och nu är jag här.
Mm.
Ja, men det ser ju väldigt olika ut alltså. Men ibland så ser mitt liv ut som så att jag lämnar på dagis och sen typ går jag och tränar eller läser eller skriver och sen så hämtar jag på dagis.
Mm.
Ja, idag är väl en sån dag. Jag ska hämta på dagis. Jag har aldrig varit så mycket frilans som jag är just nu. Jag har okay. alltid jobbat på teater.
Mm.
Vårhöst, hela, alltså sen efter scenskolan då, det är väl 6 år eller sånt. Mm. Och nu så har jag ett frilansår när jag ska vara fri som en fågel och bara göra sånt som jag tycker är lacho liksom.
Mm.
Och det är ju väldigt kul. Det är väldigt kul.
Då har du ju en sån här, lite som jag också har, där man ganska ofta ändå befinner sig i situationen att ingen i princip behöver en på en dag. Hur är det med det?
För det mesta funkar det bra. Det är ju någon som behöver en om man har barn.
Förvisso.
Och det är helt skönt. Det passar mig. Jag gillar att ha någon att ta hand om helt enkelt. Det tycker jag är skönt. Sen till exempel, jag hoppade av Dramaten då, eller tog tjänstledigt sista tiden innan på kontraktet då, för att förbereda mig för Ted. Och det har varit enormt, det har ju tagit allt, liksom, alltid. Det har varit väldigt krävande i positiv mening.
Mm.
Så fan vad jag höll på från januari fram till filminspelningen då, som började i maj tror jag. Och så höll vi på med det till mitten av juli kanske.
Visst räknar man, man säger så här, jag har 60 dagars inspelning.
Ja, precis.
Hur många dagars inspelning har du?
En lång film kan ju vara alltifrån 15 dagar om det är en tunn finansiering till ja, the sky is the limit. Men det är väl sällan mer än 40-50 dagar.
Okay. Mm.
Det är många dagar alltså. Och här hade vi nog 40 dagar, några dagar till kanske till och med. Och det var så jävla intensivt alltså. Med förklart manuset och man skulle spela in all musik och skapa, hitta liksom filmen i livet. För en liv är ju inte uppbyggt i tre akter som en film vanligen är, utan man måste hitta historien i livet utan att göra allt för mycket våld på livet liksom, eller verkligheten, vad det nu är. För att det där är så svårt hela tiden. Som i Ted till exempel så frågade jag Kenneth om Ted rökte alltså på 70-talet.
Mm.
Och då sa Kenneth, nej, Ted rökte, han rökte inte. Han började röka sen när han kom hem från USA när han var sjuk och så. Då rökte han.
Okej.
Då liksom tar man in det. Alla röker, men Ted röker inte då på 70-talet. Mm. Så är det Lotta Rammel, ja för Ted rökte ju inte. Va? Han rökte som en borstbindare. Okay. Han tände ju liksom ena cigaretten på den förra. Sådär. Så det är ju jävligt svårt att veta, särskilt om man inte var med. Alltså, det är ju ingen som egentligen vet. Så man måste ju fantisera och hitta på ändå. Varför pratar jag om det här? Jo, för att det var en sån otroligt intensiv filminspelning. Vi filmade liksom i Göteborg framförallt från 7 på morgonen till 9 på kvällen, eller 7 på kvällen, och så gick vi ut och åt middag liksom. Jag, Hannes, Peter Vitanen som spelar Kenneth, du vet, de som var med, fotograf, ljusmästare, scenograf, och så sitter man och käkar middag, så pratar man om filmen och vad man ska göra dagen efter, så går man hem och lägger sig, och så kommer jag på någonting klockan 02:20 och mässar Hannes, får svar direkt, det har jag också tänkt på, men nu måste du sova. Och så vaknar jag på morgonen och då har jag fått ett mejl 04:36 av Hannes som säger att nu har jag skrivit en ny scen efter det vi pratade om igår, sådär. Och så är det bara på det igen.
Men är det vanligt att, för det låter som du har varit så oerhört inblandad.
Ja, nej, det är inte alldeles vanligt.
Nej.
Och jag är så oändligt tacksam för det, att jag har fått vara det. Och det har att göra med att Hannes, framförallt med att Hannes är så jävla rutinerad.
Mm.
Alltså han kan det här jobbet. Han vet hur man berättar en historia, han vet vad han kan och han vet när han får idéer som man kan ha användning för. Liksom. Så han har varit väldigt, väldigt generös där.
Mm.
Och det har betytt mycket för mig. För jag har vetat egentligen sedan jag var 5 år, tänkte jag säga. Men åtminstone sedan jag började med det här har jag vetat att det är inte bara skådespelare jag vill vara. Utan jag vill vara med och initiera projekt, utveckla projekt, driva projekt, slutföra projekt. Jag vill liksom vara med hela vägen från början till slut. Det är min absoluta dröm. Och min absoluta tillfredsställelse när jag får göra det.
Betyder det regi?
Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag håller på liksom att utforska den delen av mig. Det kan säkert göra det, men det måste kanske inte göra det. Det finns många sätt man kan... Jag älskar ju att vara skådespelare. Det vill jag ju vara hela livet. Men det är klart att jag vill pröva att regissera. Absolut, det vill jag.
Mm.
Det kommer jag göra. Det har jag gjort. Men sen om det är det, eller om det är mer att jag vill vara med. Jag är ganska bra på att läsa manus. Jag vet inte om jag är lika bra på att skriva manus, men jag är väldigt bra på att läsa manus. Som bollplank eller som redaktör. Jag vet inte.
Mm. Annars är det väl ganska vanligt när man blir så här stor som du håller på att bli, att man så här, i alla fall när jag tittar på amerikansk dramaserie, säger vi, då är det så här... Ja, men det är jobbigt att jag tar just Kevin Spacey som exempel.
Nej, men gör det.
Ja. Men då är han liksom också producent.
Ja.
För att man på något sätt har klivit upp ett hål i ett pinnhål.
Jag tror att Robin Wright hade... Nu har jag faktiskt bara sett första säsongen och det är skitbra allt det där. Men jag tror att hon inför någon säsong, om det var 3, 4, 5 något, att hon förhandlade till sig. Okej, vi gör en säsong till, men då ska jag regissera några avsnitt.
Mm.
Liksom. Och fick göra det och gjorde säkert det med den äran också. Det ska man inte underskatta, att om man har en sådan läggning eller en sån begåvning som skådespelare, det kan man ju ha. Det finns andra skådespelare som älskar att bara vara skådespelare, som trivs alldeles utmärkt med det. Men har man den läggningen så har man ju många fördelar med att man har jobbat med så himla många olika regissörer på teatern. Jag tror att egentligen nästan alla skådespelare som är intresserade, de skulle kunna bli väckta om man har jobbat på teater en tid så skulle man kunna bli väckt mitt i natten av att någon frågade, kan du börja repetera en Molière-pjäs nästa vecka på lilla scen i 8 veckor och sen premiär. Då skulle alla kunna det. För att vi har jobbat med så många regissörer, vi har sett hur regissörerna arbetat, vi har befunnit oss i största möjliga utsträckning i samma rum som de under arbetet hela tiden. Så man vet liksom, man kan rätt många så här do's and don'ts.
Det är inte rocket science, säger du?
Jo, det är det. Men om man har fått se rocket science på nära håll under lång tid, då är det klart att man, om man är intresserad så snappar man upp ett och annat.
Då kan man bli rocket scientist.
Exakt. Mm. Ja, det är ingenting man kan göra om man inte har en aning om hur det fungerar.
Varför lägger du din använda snus i själva snusdosan?
Ja, men jag, vad skulle jag annars lägga?
I locket?
Det var det jag gjorde.
Ja, men, det,
jag, men jag snusar inte.
Okay.
Faktiskt, jag har inte snusat på 2 år. Sen har jag någon dum jävla anledning fått den första dosen jag köper faktiskt.
Mm.
Jag var nog lite nervös, det är rätt ord, när jag klev av tunnelbanan. Så tänkte jag så här, jag köper en banan och så köper jag liksom snus och så hoppas jag att han har kaffe. Mm. Bara så att man hela tiden får de här små omedelbara behovstillfredsställelserna.
Lite sorgligt då att jag har drivit dig in i missbruket igen, eller?
Nej, du har ingen förskyllan här.
Men kan du kliva in och ur? För du, jag läste någon intervju med dig där du berättade att du hade börjat röka igen.
Ja, just det.
I den här filmen. Då antar jag att du har klivit in och ur det missbruket.
Jo, jag har... Det är så jävla dumt att säga, jag har väldigt lätt att sluta. Ja. Jag kan sluta när jag vill. Nej, men det kan jag faktiskt. Eller jag har kunnat i alla fall. Jag slutade i 2 år, det var liksom inga problem. Jo, det var jättejobbigt efter 2-3 veckor. Då låg jag liksom och dvalade på natten. Jag kunde inte sova och jag blev som en zombie liksom. Och mådde jättedåligt. Jag förstod inte vad det berodde på tills jag typ googlade på det. Och så visade det sig att det var precis de symptomen man fick om man skulle sluta med nikotin.
Men 3 veckor in, det låter ju...
Ja, då det kom efter 2 veckor. Wow. Det var då kroppen började krampa och bli desperat. Så nu får du fan ge mig nikotin.
Men kul.
Och sen så gav den upp liksom, efter 3 veckor. Och då var det bara piece of cake. Sen dess har inte jag saknat snus alls. Så någon dum jävla anledning så har jag smygbörjat lite. Men jag kommer inte göra det så mycket för jag tycker jag luktar äckligt i munnen när jag snusar. Det vill jag verkligen inte göra.
Nej, det gör man ju.
Ja, men varför jag pratade om det här, det var, egentligen kom jag på nu. Det var ju för att du frågade om man kan känna tomhet eller en, ja, när man vaknar på morgonen och ingen bryr sig om man kliver upp i sängen eller inte. Bortsett från barn då och så vidare. Och det kände jag efter Ted. Inte riktigt så mycket som jag trodde att jag skulle känna, för jag hade någon aning om att arbetet liksom inte riktigt var avslutat. Men det är klart, när man har varit i en sån torktumlare och stått i daglig kontakt med, ja, som jag och Hannes då, och jag, Peter, Happy Ankell, Anna Ahlström, och alla som var med i filmen, liksom, man har så otroligt, man är inne i en bubbla. Och så spricker den bubblan. Det är klart att det är svårt att hantera. Det är det faktiskt. Det är lite sorgligt. Allt relativt, men ja, det är det. Mm. Men sen går det över liksom. Så jag har inga problem att vakna på morgonen och sen vara ensam hela dagen och inte prata med någon och gå och lägga mig på kvällen. Det är helt okej. Okay. Det tycker jag till och med tycker är rätt skönt.
Det där är lite intressant, tänker jag, för att jag har haft en känsla sen jag liksom började läsa på om dig just om det här, att du liksom inte nöjer dig. Och då kan jag sätta det i relief till en intervju som jag gjorde med Johan Ulveson, som jag tyckte var lite inspirerande i det att han, jag tror att jag kanske försökte provocera honom lite med att säga så här, men du, det verkar som att du alltid har nöjt dig med att bara vara skådespelare inom citationstecken. Och det hade han ju. Och liksom, ja visst, ja, men jag kanske borde skriva något eller borde regissera, men fan, det är så jävla härligt att vara skådespelare.
Ja, jag har ju jobbat flera gånger med Johan, så jag har ju sett hans arbete på nära håll. Mm. Han är en otroligt ambitiös skådespelare som verkligen prövar igen. Jag är mycket, mycket imponerad av hans arbete. Mm. Inte minst när vi jobbade ihop på, alltså egentligen alla gånger som jag har jobbat med honom, men på Dramaten då, när vi gjorde en pjäs med Ivanov som var det sista, senaste jag gjorde på en scen. Då fick jag ju närstudera honom. Liksom, han spelade min pappa där. Jag var en ganska odräglig son som åkte runt på hoverboard och såg ut som 25 men betedde mig som 3 eller 12. Så då satt jag ofta i kulissen och tittade på när han arbetade. Han hade ett par monologer som var... alltså han har ju funny bones. Mm. Han har ju verkligen det. Och det är klart att dels så har det att göra med en förväntning från publiken. Åh, nu kommer han. Åh, han som är så rolig. Men det är inte bara det. Han har ju en otrolig timing. Alltså. Det var häftigt att se, få se det. Han skulle ge goda råd av blivande svärfar till Shanti Rooney. Och så skulle han ge goda råd till Shantis karaktär då, som var djupt deprimerad. Och så sa han att gå till vårdcentralen och få en remiss. De kommer hjälpa dig. Jag gjorde det. Och då tittade liksom Shantis karaktär upp och undrade, är det sant? Liksom, har du också varit deprimerad? Du tog det ur. Och sen, ja, jag gick till vårdcentralen och jag fick en bettskena. Mm. Sådär. Nu, ja, du fnissade lite vänligt, men när Johan Ulfusson sa det så var det ju ett sånt... Det var som att hela... publiken bara föll ihop av skratt. Mm. Och då kan man se det i 50 föreställningar, hur han pauserar lite grann, väntar en extra sekund, eller hur tonfallet är annorlunda och sådär, va. Det kan man gott och väl arbeta ett helt liv med och vara jävligt stimulerad.
Ja.
Både titta och utföra. Men nu tänkte jag på utföra.
Ja. Nej, men det där är ju coolt tycker jag. Alltså...
Jag hade en liknande på samma scen, på Dramatens stora scen, när jag gjorde Amadeus. Så var det en scen där Mozart går till operachefen och ber om att få ett arbete, för han är punk liksom och har barn hemma och han har ju bara gjort sig omöjlig på alla sätt. Och operachefen, han står på knä Amadeus och säger, snälla, snälla, ge mig ett arbete liksom. Och operachefen vet ju att Mozart är ett geni, men det skiter han i, så han säger nej, du får inget jobb liksom, och går därifrån. Och då står det i manus att Mozart ska kalla operachefen för en massa barnsliga, elaka saker som bajskorv och pruttunge eller vad det nu kan vara, den typen av grejer. Och då sa jag det och stod kvar på knä och sa pruttunge, bajskorv och sådär. Och publiken kanske tyckte att det var ganska kul, men jag kände att det här, jag är inte klar här. Det finns en slags så här comic relief i den här scenen som jag inte har hittat. Och jag kanske inte är någon stor komediskådespelare, det är möjligt, men jag tänkte att jag borde fan lyckas ändå. Så vid något tillfälle efter 15 föreställningar kanske, eller 10 eller 20, jag vet inte, så fick jag liksom ett infall när operachefen hade gått ut. Så jag stod på knäna då, med händerna knäppta som i bön liksom. Och så plötsligt så bara gjorde jag ett skutt från knäna och landade i skräddarsits med armarna i kors. Som ett litet barn som är argt. Mm. Och så vet, ett sånt barn som bara, jag vet inte. Och så kallade jag honom liksom bajskorv, pruttunge. Och hela publiken bröt ihop.
Mm. Då hände det.
Av skratt. Mm. Och det var en sån liten grej. Bara att plötsligt så såg de att Mozart, det här geniet, är känslomässigt en femåring. Liksom, som snurper ihop munnen och kallar någon för bajskorv. Och då var den scenen löst. Mm. Trodde jag. För på 28:e föreställningen så kanske de inte skrattade. Undrar, vad fan är det nu? Liksom. Mm. Ah, det är en vetenskap. Mm.
Och det där är intressant, för att nu är du ju på det där som faktiskt är komik, alltså stå upp komikern som ofta så här avfärdas som en... Jag hörde någon podcast där de pratade om just det, alltså hur svårt kan det vara?
Mm.
Det kan ju vara ganska svårt.
Yeah.
I just exakt det där med pausen eller vad det nu kan vara liksom. Ja, eller
men också vad man signalerar utan att man vet om det. Mm. Alltså vad signalerar ditt långa hår, eller din längd, eller dina tatueringar på armen. Vad har du för status i rummet liksom? Såna där saker som, jag menar, så du kan säga en sak som är asroligt och publiken bryter ihop, och nästa, en annan person kan säga samma sak, men den människan i sig liksom, i sin grundenergi, kommunicerar inte samma sak som du gör, och därför funkar inte det. Eller hur?
Nej, visst.
Och det blir ju, jag menar, det fan, det finns mycket att fundera på och jobba med. Mm.
Det är ju kanske allmänt känt, men Schiffert hade ju problem med det där med sin status i början, att alla ser upp till honom. Så att han har fått jobba väldigt hårt då, menar han, på att sänka sin status, att han alltid går in med ett skämt om att han är sen eller orakad eller någonting sånt liksom.
Mm.
Det är väl någonting man får jobba med eller mot, så att säga.
Ja, att man också hittar att man skapar ett kontrakt med publiken ju.
Mm.
Och det är, jag antar att det är extra mycket så på min stand-up comedy.
Eftersom det är så rent, ja. Det finns inte så mycket annat att jobba med. Men du, min känsla då när jag läser på om dig, om att du inte kommer nöja dig med att vara hired gun, så att säga. Och det tappar in lite i det du säger om att du tänker att du ska ta ett större grepp vad det lider.
Mm.
Du är på väg mot det.
Det var nog det min... Jag har inte det fyllt 30 än, men jag gör det snart. Det är där i min 30-årskris har... Jag tror att det började med något år sedan när jag stod och duschade och fick så här hela handen full med hårstrån. Liksom. Mm. Tänk, fan, så här, jag tappar håret. Liksom. Jag blir 30.
Det ser ju ut som du har en väldigt rik kalufs.
Jo. Det har jag, alltså jag har ju mycket hår. Liksom. Men,
aha, det var inte eget hår?
Jo, det var mitt eget hår. Men det kommer jag ju naturligtvis tappa också. Men det var mer en slags... Bara känslan, just fan, jag blir ju 30. Nu måste jag ju börja ta tag i allt det där som jag tänkt att jag ska göra imorgon. Jag har alltid varit yngst i alla sammanhang. Jag är yngst i min familj. Yngsta 4 syskon. Jag började skolan ett år tidigare, så jag var alltid yngst i skolan. Liksom. Jag spelade i band med min brorsa och hans kompisar i alla år. Det var yngst i bandet. Jag gick i hockey- och fotbollslag med någon som var ett år äldre. Då var jag yngst. Jag började scenskolan när jag var 19, så då var jag också yngst. Jag började jobba på teatern, alltid yngst. Liksom. Och någonstans när jag var på scenskolan tror jag att jag var rätt trött på det. För jag visste liksom att i mig så finns en... Nu ska jag använda ett ord som har en sån negativ laddning. Men en maktmänniska. Mm. Och med det menar jag en människa som i positiv bemärkelse. Alltså en person, jag gillar att ta ansvar. Jag gillar att staka ut en riktning, att vara med och leda liksom. Det ger mig energi. Och det har jag upplevt genom att jag inte riktigt kunde göra, och inte heller när jag kom in på Dramaten kunde jag det, för det finns en så otroligt osynlig men ändå stark och tydlig hierarki ju. Och det är på sätt och vis rätt också. Jag tycker att man ska göra drängtjänsten. Jag tycker det. Jag är nog ganska jantelagsmässig i den meningen, att jag tycker att man ska gå bredvid och se och lära och så där. Och sen en vacker dag är man själv redo att ta mer och mer ansvar. Liksom. Men jag kände nog det den där förra hösten liksom, när jag stod i duschen och fick så här hårtussar i händerna. Att nu är det läge att ta ansvar för mitt liv och också vara med och ta ansvar för de projekten i vilka jag ingår. Och inte alla, för ibland som den här komediserien gör just nu, där är jag verkligen bara skådespelare. Nu är jag ju inte riktigt det, för det är ganska improvisatoriskt och sådär. Vi har ganska mycket inflytande. Men ändå, jag har ingenting emot att vara det också. Det är ju jätteskönt att inte alltid vara med och dra det tunga lasset. Liksom. Men emellanåt så vill jag gärna göra det, för att det ger mig energi och jag får en stark liksom, känsla av meningsfullhet i hela vardagen. Liksom. Mm.
Men jag skulle kunna tänka mig att om jag hade jobbat sedan jag var 19, så hade jag nog säkert haft en ganska stor frustration över att aldrig få, för att använda min väldigt slitna egna bild, men att aldrig få stå vid rodret i sitt eget liv, så att säga.
Ja.
För att det är ju till syvende och sist, när du jobbar så är det så otroligt många andra människor som bestämmer huruvida du ska få göra det och vad du ska göra.
Mm. Ibland är man lite grann som ett, särskilt på filminspelningar, i viss mån på teateruppsättningar också, för de kan ju planeras ett år innan man själv överhuvudtaget kommer in i bilden, och i filmsammanhang kan det vara ännu längre. Att man kan ibland känna som att man är som en elektriker på ett bygge. Att hela bygget pågår, planeras, startas, och någonstans mitt i så ringer någon och säger tjena, nu behöver vi dra elen.
Mm.
Vill du komma förbi? Liksom. Och så kommer man dit och så gör man jobbet. Man gör det bra och sen klappar alla händerna och säger tack för din insats, och så sticker man därifrån och sen slutförs husbygget utan att man är med. Och då måste man ju gilla att vara elektriker liksom, och inte arkitekt eller byggherre eller vad det nu kan vara. Och jag tycker ju att det också, jag tycker att det är jävligt kul att vara elektriker.
Mm.
Men jag vill gärna rita lite också.
Är det därför ditt Instagramkonto heter Paulsons bygg?
Nej, det är det inte. Det är
ett skämt.
Nej, min farbror hade en byggfirma som heter Paulsons bygg. Okay. Det finns ingen annan förklaring än så.
Nej, jag förstår.
Ja, man kunde inte heta bara Paulson eller Adam Paulson eller sånt där. Och kanske upptaget.
Mm, jag förstår.
Ja.
Får jag bara fråga, du som ändå har jobbat på Dramaten, när det här uppropet med de 456 skådespelarna kom, så var det ju så här anonyma liksom vittnesmål.
Mm.
Kan du vet vilka
kan
de här
dechiffrera?
Ja.
Ja, det kan några stycken. Ja.
Mm. Du behöver inte göra det. Men...
Nej, det kommer jag inte. Nej. För det hade ju de gjort det själva i så fall.
Ja, exakt. Men det är intressant egentligen. För att jag tänker också att, eller jag hoppas att det får önskad effekt ändå. Fastän det är anonymiserat.
Ja, men det tror jag faktiskt att det gör. Alltså jag tycker så här, som chef. Det är inte så jävla svårt om någon beter sig svinaktigt att ta upp den människan. Även om det är en människa som man är god vän med och har liksom känt i 40 år. Så kan man säga så här, vet du vad, Konrad? Det här har kommit till vår kännedom. Liksom.
Tog du ett namn nu som inte jobbar på Dramaten just
nu? Ja, precis. Det var ett namn som jag vet ingen skådespelare som heter Konrad. Mm. Det här känner vi till, liksom. Jag vet att det alltid är liksom ett mynt och två sidor. Men det här har någon berättat. Och det är helt det går inte att acceptera. Så jag vill aldrig höra talas om det här igen. Och hör vi talas om det en gång till, då måste du åka ut.
Mm.
En formell varning.
Mm.
Det är inte svårt. Och då ligger ansvaret hos den personen. Så man säger till, bara gör det en gång till så åker du ut. Liksom.
Mm.
Och gör människan det en gång till så vet den precis vad den har gjort. Och då är det bara morsning och goodbye. Liksom.
Mm.
Som...
Ja, i vissa fall så kanske man bara borde åka ut i för sig.
Jo, det beror liksom på vad man har gjort. Mm. Men jag kan nog tycka i för sig att, för det är ju lite, sådär, det är lite kappvänderi att låta någon bete sig, att underblåsa ett svinaktigt beteende i 40 år sedan plötsligt när det kommer en sån här grej. Avskeda någon bara bums. Det tycker jag, då har man haft ganska många år på sig att göra något åt det. Liksom.
Du, i intervjuer med dig så återkommer ofta en längtan.
Mm.
Vad tänker jag på då?
Längtan?
Mm.
Jag vet, jag har ingen aning.
Nej, jag tänker på, det verkar som att du romantiserar och jobbar på krogen.
Ja, ja. Jo, men det, jag jobbade på krogen på gymnasiet och något år efteråt ungefär. Apropå en värld full av trakasserier. I alla fall de krogarna jag var, fy fan. Mm. Men det var också, nej, men jag tyckte väldigt mycket om att jobba på krogen. Faktiskt. Jag började som nisse och diskare. Och jag gillade att gå runt där och plocka glas bland fulla människor.
Mm.
Jag vet inte varför. Jag bara tyckte så himla mycket om det. Och jag gillade att stå i disken också faktiskt. Sen har jag jobbat lite som i baren också. Och min svåger har krogar. Så där får jag hoppa in ibland. Men eftersom de inte har något så omedelbart behov av mig. Och jag har egentligen inget... Jag befinner mig liksom inte i något ekonomiskt trångmål. I alla fall inte för tillfället. Det kommer väl. Så att jag har inte riktigt haft någon så här tydlig morot. Men jag gör det lite då och då i perioder. Jag tycker supermycket om det.
Jag har också jobbat som nisse. Och sen så avancerade jag till bartender. Men det borde jag inte ha gjort. Det gick lite för snabbt. Jag var inte redo.
Nej, jag fattar.
Men däremot nisse, det tyckte jag också var underbart.
Vad var det du gillade med det?
Ja, men jag gillade, tror jag, att det var så jävla fysiskt. Jag hade jobbat med huvudet i hela mitt liv. Och sen så efter IT-kraschen 2001 tror jag det var, då var jag också ganska djupt inne i någon, liksom, ett destruktivt levande, så att det var väl lite av den anledningen som jag sökte mig till krogen också. Men det var så härligt att jobba med någonting som är helt fysiskt, som också bara är, när dricksen är räknad och personalmaten är uppäten, då är det slut.
Ja, verkligen. Och jag hade en kompis som jobbade på O-baren då, så vi brukade sluta ungefär samtidigt. 5 på morgonen liksom, på en helg. Och så var det sommar, jag tror det var första sommaren efter gymnasiet. Och så gick vi hem tillsammans. Där. Han brukade möta upp mig där vid Slussen och så gick vi upp. Så la vi oss på Katarinavägen 6 på morgonen och tittade på när solen gick upp över bakom Skeppsholmen, Östermalm typ. Och det var inte dumt alltså.
Nej.
Det var inte det. Och så gick man hem och la sig och vaknade mitt på dagen. Liksom.
Mm.
Då var det i alla fall perfekt.
Mm. Har musiken alltid varit med i dig?
Ja, den kom ju före skådespeleriet. Så jag spelade trummor först och det passade mig kanske inte riktigt. Jag gjorde det liksom för att det var den positionen i bandet som var vakant. Så jag gjorde det och någonstans innan gymnasiet så började jag sjunga istället i det här bandet och upptäckte direkt att det passade mig mycket, mycket bättre. Jag ville liksom stå längst fram och showa och sådär. Jag ville vara som sången Bob Hund och stå uppe på någon högtalare liksom och skrika typ. Men så sökte jag ändå till trummor och till Rytmus och kom in. För jag har ganska lätt för mig liksom. Jag har lätt att bli ganska bra på någonting, men jag blir sällan riktigt jävla bra. Och då gick jag där med, det var en underbar tid, alltså ett år. Jag hade kommit in på Södra Latinsteaterlinjen, men jag fick inte gå där för jag bodde i Haninge och de hade lägre skolpengen än Stockholm, så då fick jag gå en vad säger man, privatskola, vad är det? Alltså en ja, som inte privat, det låter som att det är någon slags engelskadlig variant, det är det ju inte, men det heter det privatskola?
Ja, jag antar det.
Ja, friskola.
Okay. Mm.
Så där fick jag gå och då gick jag med liksom Amikaro och Aino från Ikona Pop och Tove Lo och Nuni Bao och J. Nilsson och det var jättebra människor alltså. Så jag hade otroligt kul, men jag kände ändå att det inte riktigt var min grej. Jag skulle kanske gått på någon låtskrivarlinje eller något sånt istället. Om jag hade fortsatt. För jag kände direkt att nej, jag kan inte sitta här och öva paradiddlar och dubbelslag. Och öva på att hålla BPM, liksom, hålla 122 BPM i 20 minuter. Och det gjorde de andra, Kalle Pärlskog till exempel, som spelade med Lorenz och Little Jinder och Ikona Pop och så, som är en fantastisk trummis och människa. De var så jävla hängivna. Så jag där någonstans kände jag ändå att det är fan skådespelare jag ska bli.
Mm.
Det var också någonting med den intellektuella stimulansen som jag saknade i musikvärlden. Jag saknade det när man spelade på, då var jag lite för ung för det, men senare så när man spelade på, jag har gjort lite så här små turnéer, man har spelat på Harrys och Kalmar och sådana här ställen och det var inte riktigt min grej. Det var lite för hål i huvudet för mig alltså. Man går runt liksom och bär utrustning på ett golv som är kladdigt av gårdagens fatöl som är utspilld. Alltid bakfull och satt i någon jävla bil liksom och det var så lite grabbig stämning och så. Även om fem killar inte är grabbiga en och en så blir det liksom en sån stämning. Och det där fanns inte i teatermiljön. Där var det, man får liksom använda sig av ordet. Och språk av, det var en helt annan typ av intellektuell spis liksom, som jag verkligen kände att det är här jag vill vara i den här miljön.
Det finns en scen som du beskriver i en intervju som jag hörde med Katarina Haar när du hade gjort din första filmdag som jag tyckte var så jävla stark.
Ja, men det var verkligen en turning point i mitt unga liv, för jag var, jag ska säga det här också, intellektuella miljön som jag upplevde teatern var, det var ju så att, jag menar, värre än musiken var ju hockey- och fotbollsmiljön som jag också höll på med 6 dagar i veckan liksom. Det var ju döden, även om alla var asschyssta, det var kul också och så vidare, men det var för puckat för mig på något sätt, och jag efter en puck på isen liksom. Jag älskar fotboll, jag älskar att titta på fotboll, jag blev så helt omåttligt glad när Sverige tog sig till VM och så jag är verkligen en fotbollsnörd och så, det är jag faktiskt, men
vilket är ditt lag?
Jag gillar bra fotboll liksom.
Okay.
Jag håller på Manchester United från jag var unge liksom, från Cantona till Beckham och ja, men du vet, Alex Ferguson och det där. Och sen är ju från, sen jag gillar alla Stockholmslag. Jag gillar Malmö för att de är bäst och du vet, jag gillar bra fotboll bara så.
Okay. Mm.
Men skitsamma, jag ska inte prata om fotboll. Jag ska prata om
din turning point.
Just det, för att jag gjorde en serie som heter Vera med flera, en barnfamiljeserie för SVT som jag lyckades trockla mig in i därför att min storesyrras bästa kompis är Tove Edfeldt, som för övrigt är med i Ted-filmen också. Spelar Kennets fru Kiki där. Och hon var barn- och ungdomsskådespelare och hennes mamma är regissör. Hon heter Katte Edfeldt, en underbar regissör som många i min generation känner kanske från typ Eva och Adam, den här barnserien bland annat. Som Dylan, min dotter som inte ens är 3, hon tittar på det hela tiden. Hon kollar bara, Eva och Adam pussar på munnen.
Mm.
Vill hon säga hela tiden. Hon skulle göra en ny tv-serie och jag frågade Tove om jag fick vara med. Och då sa hon, ja det vet jag inte, men du kan ju få provfilma i alla fall om det finns någon roll som passar. Och då fick jag vara med. Och första inspelningsdagen så var vi på Skärholmens torg. Och då skulle vi gå över torget, jag och 2 andra, och ha en dialog. Och mitt i den där dialogen, jag var ju rätt nervös och spänd och så tyckte jag att jag var dålig liksom. Jag tyckte jag sa en replik fel eller någonting, så jag bröt tagningen mitt i. Och då sprang Katti fram till mig och sa, vad håller du på med? Ja, nej, det var inget bra. Det var skitbra, du kan inte bestämma, du kan inte bryta en tagning, Adam. Nej, men vadå, jag var inget bra. Vet du vad, du får aldrig bryta en tagning. Du får göra klart tagningen och sen kommer du till mig om det är någonting som du känner att det där var inget bra, det där var inget bra. Så pratar vi om det så kan vi ta en till, men du kan inte bryta tagningen. Ja, okej, okay, liksom.
Och sen dess har du inte brutit en tagning?
Nej, det har jag nog inte gjort. Och det var massa såna här basic grejer som att du får inte titta in i kameran. Ja, men du vet, såna här super 1A-grejer som jag inte hade en aning om. Och jag fick en sån jävla kick av att bli tagen på allvar. Att det förväntades av mig att jag skulle leverera precis som alla andra. Och alla arbetade mot samma mål. Oavsett vad man hade för uppgift och vad man hade för profession, så var alla på tårna för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. Och jag blev enormt uppfylld av det där. Jag minns på lunchen så satt jag bredvid Katte Edfeldt och regiassistenten som heter Maria Bolme. Och de satt och pratade om att någon av morgontidningarna, om det var DN eller Svenskan, att den inte gick att läsa längre för att den har blivit för jävla borgerlig. Något sånt där. Det var väl det ändå kanske. Och jag fattade inte, hur kan man avläsa att en... Jag frågade om det var i borgerlig. Liksom. Nej, men att den har blivit renare om moderattidningen. Liksom. Och då undrar jag, hur fan kan du avläsa det när du läser en tidning? Det står ju liksom, två barn ramlade i en sjö. Polisen lyckades fånga upp dem, de var nedkylda. Hur kan det vara moderat eller socialdemokratiskt? Det är bara nyhet liksom. Och jag fick ändå vara med i det samtalet. Jag satt liksom storökt och lyssnade där. Och när jag kom hem så var jag helt uppfylld. På ett sätt som jag aldrig varit om någonting. Och hela min familj var ju, de blev ju super nyfikna och ville höra om jag hade träffat några kändisar och hur var det och liksom berätta allt. Och jag bara sa, hörni, backa. Jag vill vara i fred. Och så gick jag upp på mitt pojkrum och så la jag mig i sängen. Och så bad jag till Gud faktiskt också att snälla, låt mig få ägna mig åt detta i resten av mitt liv. Då är jag nöjd. Mm. Sen somnade jag, så vaknade jag lagom till middagen liksom, och då berättade jag om allt. Mm. Alla skådespelare. Jag träffade Maria Lundqvist och vi tog en polaroidbild på henne och mig. Mm. Som jag ramade in typ. Men faktiskt, efter det så har jag varit här, haft liksom... vad säger man? Jag tänkte säga kikarsikte, men det finns ju ett militärt uttryck. Man har ett sikte med... Liksom, jag skulle helt enkelt bara in i detta. Mm. Och jag blev besatt.
Jag är ledsen att jag inte kunde hjälpa dig med den liknelsen. Men det är så långt ifrån min värld.
Nej, men som allt annat så kommer det. Mm. Och jag började gå på biblioteket liksom, från när jag var 15 typ, stadsbiblioteket, och lånade DVD-skivor liksom, med alla Bo Widerbergs filmer, Ingmar Bergmans filmer, Jan Troells filmer.
Hur visste du att det var där du skulle leta?
Nej, men jag kommer från en miljö som är liksom kulturintresserad.
Ja, förlåt, jag menar inte just på biblioteket, men att det blev de gubbarna så att säga, Bo Widerberg.
Nej, men jag har en storebrorsa som också, som alltid har varit läskunnig, tänkte jag säga. Nej, men han läste jävligt mycket. Och han har introducerat mig mycket för all möjlig slags kultur liksom. Jag minns att han kom hem med Blond om blond. Och jag tyckte att det bara var skränigt och dåligt. Men så långsamt maldes jag ner liksom, av Bob Dylans röst och ljudbild och sådär, text. Och så liksom långsamt så började jag tycka mer och mer om det. Och så där var det. Liksom. Och brorsan, när han märkte att jag var intresserad av film och teater, så var han med där också. Så han tittade också. Vi kollade på alla Ingmar Bergmans filmer tillsammans. Liksom.
Och, vilken är bäst?
Nej, men det är så svårt. Det är så svårt. Det finns så många. Jag såg om Nattvardsgästerna faktiskt bara här en veckan. Och det är en fantastisk liten film. Och den blev jag fängslad av. Alltså. När jag blev nollad på Södra Latin i ettan, så minns jag att jag klädde ut mig till en ung Gunnar Björnstrand. Mm-hmm. Och det var ingen som visste vem Gunnar Björnstrand var. Så alltså, det var en ganska poänglös utklädnad, men jag var väldigt nöjd med den själv. Mm. Han och liksom Ingrid Thulin och Gunnel Lindblom. Allan Edwall är otrolig i Nattvardsgästerna. Men det är inte min favorit. Jag måste jag peka ut en idag, så skulle jag kanske säga Senare ur ett äktenskap. Mm. Den måste man se om man inte har sett den. Du har sett den?
Ja, jag har sett den.
Ja, det är helt outstanding. Alltså. Mm. Men först var det egentligen Bo Widerberg. Det var faktiskt det. Mm. Det var faktiskt det. Från Korpen och Elvira Madigan och liksom Mannen på taket, som jag ser 2 gånger om året.
Är det så?
Ja, ja. Det såg jag också senast bara häromveckan. Mm. Och varför kom jag in där? Och det var också för att Katte Edfeldt berättade för mig då. Och hon berättade att hon också hade varit skådespelare när hon var barn. Mm. Bland annat i Jan Troells, jag tror att det är hans första film. Nej, det måste vara hans andra film. För om första filmen var Här har du ditt liv, så kanske andra filmen var Ole Doledoff, eller om det är tvärtom. Men i Ole Doledoff så spelade hon en ganska odräglig elev som Per Oscarsson fick hantera. Så då tittade jag på den filmen och så tyckte att det var jättebra. Så började jag liksom ta mig igenom hela Jan Troells livsverk liksom. Ja, och så började jag gå på Cinemateket och liksom upptäckte Franska Nya Vågen och ja, John Cassavetes och sådär.
Du gjorde jobbet så att säga.
Ja, men jag blev ju uppmuntrad också hemifrån faktiskt. Mina föräldrar blev väldigt glada och sådär, när att jag hade det intresset, så de hjälpte mig. Mamma tog med mig på teater, på Dramaten och sådär. Så att jag har dem att tacka också väldigt mycket. Mm. Men det är klart, jag har varit som en svamp alltså.
Men du, när du gör den här första rollen, då är du 14.
Mm, sånt, 13, 14, fyller 14.
Och hade du liksom, för det är ju där någonstans jag tänker mig att där fanns det ju ingenting. Alltså mina föräldrar hade ju liksom kunnat ge mig guldtackor till frukost varje dag.
Ja.
Vilket är en jättekonstig bild att man skulle...
Vad skulle med dem till?
Nej, men sälja, tänker jag. Okay, alltså att jag skulle bli ekonomiskt oberoende. Men jag hade ändå inte velat umgås med dem, så att säga.
Dina föräldrar?
Ja. Alltså när jag var 14, då ville jag ju bara göra allting precis åt motsatt håll.
Jo, jag gick nog inte på Cinemateket med pappa, det tror jag inte.
Nej, okay.
Det gör jag väl idag, verkligen. Vi umgås jättemycket nu. Men nej, precis. Nej, men jag gick på, det var roligt faktiskt, jag gick och såg en Sarah Kane-pjäs på Dramaten som var gräsligt dålig. Det insåg jag redan då, även om jag hade ingen teatererfarenhet alls. Ingen skam över skådespelarna, de var utmärkta. Torkel Pettersson bland annat. Men det var en förfärlig pjäs som jag ändå minns. Jag kommer inte ihåg vad den svenska titeln är, men jag tror att den på engelska heter Cleansed. Och det var framförallt regin, liksom hela uppsättningsidén som var löjlig. Mm. Och det roliga var att jag var filmad i Norge nu i höstas. Och så gick jag med min kompis Sondre Ljusstad som är musiker. Gick vi på Nationalteatret, för jag har en kompis där som, eller två kompisar som spelade i Cleansed på Nationalteaterns stora scen. Och så såg jag i programbladet att fan, det här känner jag igen. Mm. Och det är liksom 15 år senare, om inte mer. Jag tror att jag såg den väl 2003 på Dramaten och nu var det 2017. Och så kände jag igen den och så tyckte jag, fan, är det inte samma regissör som gjorde samma uppsättning på Dramaten för 14 år sedan? Och så var det, och jag kunde verkligen känna igen, och den var precis lika jävla dålig som jag mindes. Den var alldeles gräslig. Och återigen, ingen skam med skådespelarna, för de var utmärkta. Mm. Utan det var själva idén som bara var sexistisk och spekulativ och liksom sensationslysten och sådär, som bara, det var så jävla dåligt, och det var precis samma uppsättning som den jag hade sett. Men 14 år senare, så den här regissören hade uppenbarligen inte utvecklats ett skit. Jag tror han var litauisk eller sådär. Mm. Och så hörde jag efteråt med någon skådespelare att han var sådär också, som många liksom europeiska teatermän är, väldigt lite elak och auktoritär liksom. Mm. Typ vägra prata med skådespelarna utan att prata med regiassistenten som i sin tur får ge instruktioner till skådespelarna.
Mm. Jag vet vad, det där tappar in i någonting som jag tycker är intressant just med Dramaten eller med teatern. En grej som jag undrar över med kanske framförallt pjäser, men det går väl igen i film också. Just där, varför gör vi det här nu? Alltså, förstår du? Varför liksom, är det en viktig fråga även för dig som skådespelare?
Jo, liksom? Det är klart att det är. Det är klart att det är. Jag vet, jag har bara liksom, jag har bristfälliga kunskaper om hur det är att vara teaterchef. Men däremot, om man, en stora teater som till exempel Dramaten eller Stadsteatern och sådär, det är så kallade repertoarteatrar. Det är inte som privatteatern eller friteatergrupper som sätter upp en uppsättning i taget, utan 3, 4, 5, 6, 7 olika scener som ska täckas varje år, vår och höst, med en bred repertoar som ska tilltala hela liksom, den presumtiva publiken. Liksom. Och det är klart att ibland så tas det beslut som, man vet inte exakt hur det händer. Det måste vara någonting på lilla scenen som har premiär någon gång i mars. Plötsligt kommer det någon med en idé som slinker igenom. Liksom. Det händer och jag tror att det är oundvikligt. Men det ska ju hända så sällan som möjligt. Men ibland blir det nog lite så att fan, vi måste få upp en Shakespeare på stora scen. Kan någon tänka sig? Och det är ingen som riktigt har någon lust. Men så blir jag inte spelad. Någon säger, jag kan göra Muntra fruarna i Windsor. Och så blir det så, för att det ligger i Dramatens uppdrag. Och det var kanske flera år sedan man spelade Shakespeare på stora scen och sådär. Så att den slinker in trots att det är ingen egentligen som brinner för projektet riktigt. Mm. Sånt händer och det får man leva med. Och i bästa fall så finns det någon som tycker att en konventionell uppsättning av Muntra fruarna är precis det den har längtat efter. Även om du och jag tycker att det är den mest unkna skiten vi kan föreställa oss.
Men jag hade ju lite den känslan när jag såg Gösta Ekmans sista pjäs som han regisserade, som var någon slags engelskt efterkrigsdrama med Henrik Dorsin i någon bärande roll. Liksom. Vilket ju är liksom, nej, men du vet, när man går ut från teatern och bara, varför tog de upp min tid med det här?
Varför det här nu?
Ja, liksom? Förlåt Gösta, jag vill verkligen understryka att han var fantastisk. Ja, Henrik Dorsin, ska vi inte tala om.
Nej, det går inte att kasta skit på dem, för det rinner bara av.
Ja, verkligen. Nej, men hade du någon relation till Gösta?
Ja, det hade jag. Alltså, först hade jag det för att jag bott på Södermalm sen jag var 17 och i samma liksom område som Gösta. Och han var verkligen en area man på den tiden. Han gick runt på Stadsmissionen och Röda Korset och kollade och bläddrade i gamla pocketböcker och sådär. Och jag tilltalade honom ett par gånger. Han var alltid väldigt vänlig. Och så när jag började på scenskolan så började han också på scenskolan. Han började inte på scenskolan. Han var gästprofessor för att leda ett komediår med bland annat Erik Johansson. Så då var han i samma hus och han höll några föreläsningar som var öppna för alla elever på. Och det var otroligt alltså att få en liten skärva av hans erfarenhet och liv. Mm. Sen har jag fortsatt bo i samma område som honom och Marie-Louise. Och så började jag på Dramaten och han promenerade ofta dit och var i huset och sådär. Han var entusiastisk och kom och tittade på många föreställningar och pratade efteråt. Och jag träffade honom ofta liksom på stan och han satt på någon uteservering och läste. Så fick man sätta sig bredvid och bara snacka en stund. Det är verkligen ljusa minnen. Alltså. Och jag minns såklart, för det var alldeles nyligen, bara 10 dagar innan han dog tror jag, så stod jag i parken på Nytorget såklart och gungade Dylan. Och han var ganska engagerad i Dylan. Jag tror att han överhuvudtaget var engagerad i sin omgivning. Han var nyfiken och intresserad. Så jag ropade på honom och så kom han fram och så pratade vi en stund. Och så pratade han med Dylan. Oj, vad stor du har blivit, och lilla vän, tycker du om att gunga? Och sådär. Mm. Och Dylan var glad och så. Och så minns jag att jag tänkte att jag ville ta en bild med de två tillsammans. Men så kände jag mig lite... Jag tar liksom aldrig selfies nästan, eller så där, för jag är lite blyg för sånt. Så jag gjorde inte det. Och gud vad jag ångrar det nu. Mm. För han sa ingenting. Jag frågade hur det är. Jo, det är utmärkt här och så vidare. Men han måste ju ha varit jättesjuk, för det var ju bara mindre än 2 veckor innan han dog. Alltså. Mm. Så vinkade han hej då och så promenerade han hemåt.
När på året tog han? Det var våren, va?
Ja, det var inte, jag får med att det inte var löv på träden i alla fall. Det Nej. Var en sån där lite kylig och grådassig dag i parken liksom, när det inte var så många ute. Men Dylan är väldigt förtjust i att gunga, så det får man göra.
Vem är inte det?
Jag är inte det, jag blir så jäkla yr.
Ah, okej. Okay. Jag är väl inte heller det. 1 april dog han.
Så det här var väl i mars då? Ja. Nej, men det har ändå fått vara en nåd att vara i närheten av honom. Han är en stor beundrare av egentligen precis allting han har gjort från slapstick till de mer dramatiska rollerna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du, en grej som fäste väldigt hårt till mig, det var två grejer med Katarina Haar-intervjun. Jag tycker att hennes intervjuer ofta är så jävla bra, måste jag säga. Det ena var den här, liksom, när det vände för dig när du var 14. Och det andra var liksom, när du alldeles i början av intervjun så pratade du om självkänsla och självförtroende. Och att du liksom, ibland när du går ut från teatern så här, bara, du verkligen känner att du måste göra någonting annat det här. Du håller inte, liksom, eller att du känner dig verkligen värdelös.
Ja, den intervjun där var lite speciell. Jag ska inte gå in på det här. Men jag kan, omständigheterna var ju också att det var en och en halv vecka kvar till premiär på Amadeus. Mm. Och då...
Då är man skör?
Ja, då brukar jag inte känna mig som king of the world. Nej. Verkligen inte. Och jag har ju några... Det sa Micke Nyqvist mig faktiskt. Vi är både grannar. Så vi brukade stanna på liksom, ICA eller... Man satt på ett café liksom, på Renskärnasgatan, så kunde jag slinka in och sitta och snacka lite. Och så, vid något tillfälle hade jag gjort någon pjäs en film som jag tyckte var fullkomligt värdelös. Och jag visste innan jag gjorde den att den var värdelös, och den blev värdelös. Mm. Jag kommer inte berätta vilken. Nej. Och jag beklagade mig lite. Och då sa, men vet du vad, Adam? Det spelar ingen roll. Det vad det handlar om är mil bakom ratten. Du måste skaffa dig så många mil bakom ratten som möjligt. Mm. Den här filmen kommer ingen liksom komma ihåg. Och varför tar jag upp det? Jo, jag har fått ganska många fler mil bakom ratten sedan den intervjun faktiskt. Mm. Jag har bättre koll idag på hur bra och hur dålig jag kan vara. Jag kan verkligen ha en oerhört låg lägsta nivå. Och en häpnadsväckande högsta nivå ibland också. Mm. Man har sina tillfällen. Så jag vet ungefär vad jag kan.
Liksom. Vad är det för skillnad?
Nej, men det, jag menar, det är alla omständigheter. I manus... roll, var man befinner sig i livet. Men ganska ofta är det så att man vet redan när man läser ett manus, till och med ett bra manus, så kan man känna det här är en bra uppgift, men den passar inte mig. Mm. Och det har jag lärt mig, tror jag. Jag har lärt mig lite grann i alla fall att använda min kompass där, att känna att det är ingen tokig roll det här, men jag kommer inte kunna göra den bra av olika anledningar. Antingen för att den inte passar mitt temperament, eller också för att jag helt enkelt inte kommer kunna piska upp något vettigt intresse för den här rollen, och då är det bättre att jag låter bli. Mm. Om jag har möjlighet ekonomiskt och sådär. För det ska ju gudarna veta, att man blir inte nödvändigtvis rik på skådespelare.
Nej, i alla fall inte på Dramaten.
Nej, nej, definitivt inte där. Så om jag då var väldigt skör där då och tänkte att nu lägger jag ner skiten, så känner jag kanske inte lika ofta det idag. Men jag gör det fortfarande, det gör jag absolut. Men det kan lika gärna vara att jag är så oerhört trött på mitt eget uttryck, eller på mitt utseende, eller på min intuition, mina val. Då kan jag känna, men gud vad trött jag är. Publiken måste vara minst lika trött. Nu skiter jag det här. Nu ringer jag Jon och frågar om jag får stå i baren några kvällar. Mm. Liksom. Mm. Just det, är klart. Jag har ett klädsamt självförakt faktiskt. Som gör sig på mig ibland.
Mm. Och det enda sättet att bli av med det?
Det är en del av livet. Jag vet inte om det är så vettigt och grunt att tycka att man är bäst hela tiden. Som några av, ganska få, men några skådespelarkollegor tenderar att göra. Mm. Men jag blev ju så våldsamt intresserad av det här yrket då, när jag var 14. Och jag hade möjligen en liten dipp där någonstans runt Amadeus, möjligen att jag kände mig en aning förvirrad av någon anledning där och då. Det gjorde jag nog. När jag tänker efter så hade jag en period där som var, när jag började tvivla lite på allt Och det hängde faktiskt ihop med att jag fick fel på sköldkörteln faktiskt.
Aha.
Sköldkörteln. Så jag började medicinera för det. Det är en sjukdom som, tror jag, mest kvinnor som har fått barn får.
Hypometrios.
Ja, hypotyreos. Så det medicinerar jag för. Det har blivit betydligt bättre efter det. Och det var kanske 5 år sedan och sånt. Mm. Men jag är lika intresserad fortfarande. Eller ännu mer intresserad skulle jag säga. Jag blir det hela tiden. Och det är väldigt, det är jag väldigt glad för. För då tror jag att jag kommer få ett långt, förhoppningsvis, och tillfredsställande arbetsliv. Mm. Och det är många skådespelare som är det. Jag bor granne med Ingela Olsson också till exempel. Och vi kan ses på gatan liksom, utanför porten. Och så är tanken att man ska stå i 45 sekunder och snacka. Och så rätt var det så har man pratat i 2,5 timme liksom, om det vi håller på med.
Mm.
Det är inte så mycket snack om barn och fritid, utan det är framförallt snack om skådespeleri, om teater och vad gör vi och varför gör vi det och sådär. Och det tycker jag är otroligt spännande och kul alltså. Det vi gör nu är faktiskt, eller vi, det kanske mest jag, men det är faktiskt det bästa jag vet, att prata om det här som jag håller på med. Mm. Jag får liksom inte nog.
Ja, men det är underbart.
Mm, det är det.
Det är också avundsvärt tycker jag. Jag blir alltid lite provocerad av människor som hittar sitt kall när de är 14.
Ja, men jag, då visste jag nog inte riktigt. Så här, i efterhand så blir det ganska tydligt att det var det här jag skulle göra. Att jag var så intresserad. Att jag var bäst begåvad på det här helt enkelt. Mm. Men då visste jag inte det. Då tänkte jag nog att jag skulle bli fotbollsproffs och jag skulle bli författare och jag skulle bli musiker. Mm. Rockstjärna och sådär. Så då var jag inte lika klar. Då hade jag tentaklarna liksom.
Men rockstjärnedrömmen är inte död väl?
Jo, det är den faktiskt.
Är den det?
Ja, det är den. Det är den. Det märker jag att mitt, liksom det här stå i centrum-behovet mattas av mer och mer. Det hade jag jättestort behov av. Jag kunde verkligen identifiera mig med när Alexandra Dahlström i fucking Åmål. Så jävla bra film. Mm. Så jävla bra hon är där alla. När hon står nedanför sitt hyreshus och säger att en vacker dag så kommer folk peka upp mot det fönstret och säga att ser ni det fönstret? Där bodde, vad nu hennes karaktär heter, jag kommer inte ihåg. Där bodde hon liksom. Och så kände jag jättemycket då. Jag hade en enorm, som inte var revanschlyssnare, som bara var en jättestark behov av att bli sedd, bli bekräftad, bli beundrad kanske.
Mm.
Men det har faktiskt släppt. Och det vet jag inte om det är för att jag får bekräftelse och att jag får ganska mycket uppmärksamhet. Det är kanske därför jag tror att jag inbillar mig att jag inte har ett behov av det. Men det är definitivt så att jag har släppt.
Men om jag hade suttit här med Håkan Hellström, tror du att han hade sagt att det var det som var drivkraften?
Ingen aning. Jag vet ingenting om hans.
Nej, inte jag heller.
Men det tror jag. Jag tror att alla vi som håller på med det här har den exhibitionistiska läggningen.
Ja, men jag tänker mig också att man kanske, för du har ju uppenbarligen hållit på med musik mycket och antar jag suttit och plitat.
Ja.
Och det gör det ju för den resans skull också, antar jag. Inte bara för att få stå på Harrys i Kalmar.
Utan också för att
faktiskt du vill berätta någonting.
Ja, visst. Så är det ju. Och det lärde jag mig tidigt. Det var faktiskt Stefan Larsson som satte ord på det. Någonting som jag egentligen redan visste när jag gjorde min första pjäs på Stora Dramaten. Alltså inte på Unga Dramaten utan på Stora Scen. Så gjorde jag en pjäs som heter Farliga förbindelser. Och då satt vi och snackade någon gång och då sa han till mig i ett samtal att ju snabbare du inser, han var ödmjuk, han sa du kanske redan har fattat det, men ju snabbare man inser att den enda glädjen i det här arbetet, det är det dagliga arbetet. Att gå till teatern, göra jobbet och gå hem. Ju snabbare man inser att det är det som är glädjen, det är det som är tillfredsställelsen i yrket och inte det här att sitta i värvet eller att gå på röda mattan eller ta emot priser eller ta selfies på gatan eller något sånt där, utan att det är själva arbetet. Ju tidigare man inser det, desto lyckligare, så får ni ett ord, men desto lyckligare kommer man att bli, alltså som människa och i det här yrket. Mm. Och det är jag också glad för, att jag till exempel spelade en huvudroll på Dramatens stora scen när jag var, jag vet inte om jag var 24 eller 25, och jag insåg att det känns ju inte annorlunda från att stå på Moment i Gubbängen eller någon annanstans, utan det är ju det här att vi gör det här tillsammans. Man skapar någonting ur ingenting och presenterar det för en publik som förhoppningsvis tycker om det liksom och får någonting ut av det. Det är det som är glädjen. Arbetet, tragglandet. Det är där tillfredsställelsen ligger. För annars ska jag tänka mig att man kanske mer eller mindre ett halvt arbetsliv i alla fall går runt och drömmer om bara jag får stå på dramatiskt stora scener och en huvudroll så kommer jag bli nöjd. Liksom. Och så står man plötsligt där och bara drabbas av en stark tomhetskänsla. Att det här var ju inte, det här frälste mig ju inte. Liksom, för det gör ju inte det i sig. Det
är... Men är du en sån som tänker så?
Hur då?
Eller har du varit det historiskt? Nej, men jag är ju verkligen en sån laddare. Som laddar. Så. Mm. Ja, men den dagen jag... Då jävlar.
Nej. Jag har inte. Nej. Jag har nog haft det, men jag har inte det nu. Utan nu jag, och då tänker jag på mitt senaste arbete som är TED-filmen. Att jag har varit så otroligt närvarande under hela processen. Och varit så otroligt tacksam. För att jag har fått vara del av detta. Och vara med och skapa denna lilla, förhoppningsvis, pärla. Liksom. Mm. Och det viktiga är att vi som har gjort det, och förhoppningsvis också de närmast berörda då, att är nöjda och tycker att vi har åstadkommit någonting. Sen skiter jag fullständigt i jag gör nog det egentligen. Alltså det är klart man vill ha fina recensioner och så vidare, men det driver mig inte. Det gör inte det. Jag har fått dåliga recensioner, jag har fått hyllande recensioner och man är aldrig så dålig som de skriver och man är aldrig så bra som de skriver heller. Jag vet precis hur bra jag är, eller dålig.
Men har du slutat läsa recensionen?
Nej, det har jag inte. Jag läser inte alla, jag lusläser dem inte. Men det spelar liksom ofta ingen roll om man har läst eller inte läst, för dem. Man får liksom reda på ändå. Mm. Men jag får ett sms från brorsan som står, tjena, vad det nu kan vara, typ. Så man fattar att det där är någonting som man har läst i recensionen, liksom, som man citerar nu. Eller mamma skriver, jag tyckte i alla fall att det var jättebra. Du vet, då har jag ju redan läst recensionen ändå. Mm. Men i film är det ganska mycket skitsamma, för där är ju arbetet klart och det är en statisk produkt. Liksom, men på teatern är det jävligt vanskligt att läsa dagen efter en premiär och så ska man gå upp och göra samma sak på kvällen. Då spelar det ingen roll om för det kan en recensent ha skrivit att Adam Paulsson är alldeles utmärkt som odräglig tonåring. Och så tänker man, va? Är det det jag är? Det var inte, jag skulle ju spela en mycket välartad, sympatisk person. Liksom. Och då går man runt på scenen och tänker, när är jag odräglig tonåring? Liksom. Är det här eller? Är det den scenen de menar? Det kan äta sig in, så man ska vara lite försiktig. Men det är klart, det där får alla göra som de vill.
Jag pratade med Christer Henriksson om närvaro. Och jag frågade, tror jag, så här, men den där jävla närvaron som ni alltid håller på att snacka om, är det så viktigt? Ja, det är det enda som är viktigt.
Ja, och det har varit min konstnärliga ledstjärna hela vägen. Från början så tror jag att det var autenticitet som jag strävade efter. En fullständig autenticitet. Att inte spela rollen. Utan att vara rollen. Att vara så närvarande i situationen och i sin motspelare att man låter vad som helst hända. Att liksom inte pröva en replik egentligen, helst innan tagningen, åtminstone innan repetition, utan att vara så himla receptiv hela tiden för vad stunden kan ge. Liksom. Och det är något sådär skådespeleri som liksom Marlon Brando började med. Gjorde Linjelusta typ. Som egentligen en slags hyperrealistisk skådespeleri. Och det har varit det. Och det är ju det där som vi kallar närvaro. Att inte bestämma i förväg utan att befinna sig i rummet. Vara i samma rum som publiken, som sin motspelare. Att låta sig påverkas av situationen. Då kan det verkligen uppstå magiska ögonblick. Sen har jag behövt revidera mina ideal en smula. Liksom skärningspunkten mellan vara mottaglig för vad som helst och samtidigt vara stringent. För det får inte bli fladdrigt heller eller ofokuserat, vilket det lätt kan bli om man bara plötsligt ska ta in allting som händer. Att det flyger för ett flygplan utanför eller att man måste arbeta lite med den där svetslågan, att hur spetsig och fokuserad ska den vara? Den får inte vara för. Och det där är en egenskap som man bara delvis kan styra eller kontrollera. Det är också en slags gåva, en slags som har att göra med intuition, närvaro, avspänning, som jag är mycket fascinerad av.
Nu har jag liksom lite knarkat innan vi dör.
Har du sett den?
Har du sett den?
Ja, jag har sett.
Är du nöjd?
Ja, verkligen. Det var också ett speciellt arbete. Jag läste manuset och då minns jag att jag blev oerhört fängslad. Alltså. Det var en riktig så, handsvetsläsning. Det var så här, nej, gå inte in i det huset, gå inte in, du vet. Satt man hela tiden och bara plågades. Och det kände man väl direkt att den här kvaliteten, det är liksom den absolut viktigaste kvaliteten i det här manuskriptet. Det måste vi lyckas överföra till duken, eller i det här fallet skärmen då. Alltså till materialet, till det filmade materialet måste innehålla den spänningen. Gör den inte det så kommer hela skiten att falla pladask. Och det där, det är inte alldeles lätt att avgöra själv, eftersom jag vet precis vad som ska hända. Jag har gjort allting, jag har läst manuset och sådär. Så vet ju jag att hjälten kommer klara sig undan den här knipan. Men det vet ju förhoppningsvis inte publiken, som man sitter där och bara och plågas. Liksom. Men jag tror att vi lyckades föra över den kvaliteten. Och det var verkligen en kämpainsats. För det var ganska rörigt med regissörer som var tvungna att hoppa av och sluta mitt i och sådär. Så det var väldigt mycket faktiskt. Alltså jag ska inte ta någon ära och heder från regissörerna, men det var väldigt mycket skådespelarensemblen som tillsammans med Maria Nordenberg som producerade, också en galet bra producent alltså, som gjorde Torka aldrig tårar utan handskar bland annat, och Fröken Friman och Leif G.W. Persson-serierna på SVT, en SVT-producent. Verkligen en kreativ producent. Men jo, så att som svar på frågan, att göra 10 timmar serie är inte lätt. För det är klart att det måste komma tillfällen när det är liksom långörer eller att det går lite på tomgång och sådär. Men jag tror att vi lyckades väl.
Och du fick diska?
Ja, jag fick diska. Det fick jag också liksom lite glädje av, det arbetet. Ja. Nej, men för fan, jag gav hjärnet. Mm. Jag gav hjärnet alltså. Mm. Och det bestämde jag mig för där någon gång innan... Innan vi dör, tror jag att det var, när jag fick barn, så bestämde jag mig för att från och med nu ska jag bara göra sådana projekt som jag skulle kunna gå med på att det är det sista jag någonsin gör. Mm. Och jag vill verkligen känna att jag kan, det här kan jag ägna all min vakna tid åt. För det är det jag gör. Jag gör verkligen det. Hela mitt liv strävar mot min nästa uppgift. I jobbet alltså. Förutom då att vara med min familj och så, självklart. Men därför ska jag också bli tom om jag avslutat ett projekt och inte vet riktigt vad jag ska göra härnäst. Det kan vara jobbigt då, att jag inte kan rikta min energi åt något håll. Mm. Som att jag bara liksom sitter och spelar FIFA.
Men du, det där sa du ju fint faktiskt i den här, det var väl inte riktigt en intervju, men när du var med i Ebbots ark där, att allting i ditt liv har lett upp till den här rollen som Ted.
Just det.
Och på ett sätt så, när man läser på om dig, så ja, det är ju det. Eftersom just så här, du är gammal idrottskille, har alltid sjungit liksom. Den ligger nära dig på något sätt.
Verkligen. Mm. Och jag tror att det är 1-2 scener i filmen när man får se att jag spelar tennis, och då vill inte jag fuska det. Utan då ber jag om att få liksom 10 timmar med en tennistränare. Mm. Om det inte räcker så får jag betala 10 själv. Liksom. Det var så roligt, för när jag skulle göra Ted så sa jag till en sån line producer, jag brukar inte ställa så mycket krav, men jag fick för mig att jag skulle göra det för att det var lite kul. Mm. Och så sa jag så här, ja, nu när inspelningen börjar snart så kommer jag ju behöva en bil. Mm. De bara, ja, eller vadå, har Lena sagt det, producenten? Då sa jag så här, ja, jo, men som sagt, det har vi väl pratat om, att en bil skulle jag behöva. Jaha. Men tänk, ni kan ju fixa kanske en sponsbil under inspelningen. Alltså. Ja, det vet jag inte. Så, vad är det för bil du vill ha då? Det ska vara en bil som är rolig att köra. Jaha, ja, okej. Okay. En sportbil då? Eller? Ja, precis. En sportbil vore ju bra. Så de fixade faktiskt en Jaguar. Mm-hmm. Sprillans ny. Jag vet inte hur. Enligt Lena Renberg var det ingen som betalade för den, utan det var någon slags lån då. Mm. Men den, fan vilken grym bil det var att köra alltså. Mm. Den körde jag ut till Västra Frölunda och spelade tennis då, de förmiddagarna som jag inte filmade. Så.
Men vadå, hade Ted coola bilar?
Nej, det hade han faktiskt.
Okay. Mm.
Och jag tror även Kenneth var rätt, han körde någon sån Saab Turbo. Mm. Nej, det var inte därför. Nej, det var bara en anekdot som var meningen att den skulle vara rolig, men den blev inte så rolig.
Ja.
Det var med att jag ville skryta om att jag har kört en snabb Jaguar.
Ja, men det var grattis.
Tack. Mm. Själv har jag liksom en gammal Volkswagen från typ 98 som står parkerad ute hos mina föräldrar.
Jag har alltid haft bil. Jag gav mig själv en bil i 30-årspresent och sen har jag haft det. Nu är det för första gången i mitt liv som jag inte har någon bil, men jag gick med i en bilpool.
Bra.
Vilken jävla grej. Mm. Alltså, det är så smidigt. Vi som bor i innerstan, är ju så här städgator, parkering.
Nej. Alltså jag kör ju bara bil på sommaren i princip. Ja. Eller om man ska till Ikea, eller den typen av...
Bilpool. Det är svaret på alla dina drömmar.
Nu får ju mina föräldrar köra bilen. De bor ju ute i Haninge, så de behöver köra ett ICA Maxi ibland. Eller något sånt där.
Ja, jag förstår. Ja. Du, jobbar du med avund någonting?
Jobbar med avund? Jag är knappast, men...
Har du avund?
Ja, men alltså, så länge jag själv är stimulerad, så länge jag får göra det jag älskar liksom, och får meningsfulla uppgifter, så unnar jag gärna...
Bill Skarsgård, all framgång.
Verkligen. Träffa honom häromdagen faktiskt på gymmet. Fan vad snygg han är. Ja, men verkligen. Ja. Och alla andra liksom, som jag har arbetat med, som jag beundrar och tycker förtjänar framgång. Mm. Så verkligen. Men det är klart, om jag inte hade haft något jobb på 2 år och så där, och jag såg att liksom, Skarsgård och Adam Lundgren och alla de här som är så jävla bra, om de gjorde massa roliga roller och jag inte fick göra något, då hade jag säkert blivit avundsjuk. Mm. Fan, man är ju människa.
Ja.
Men det är ingen plåga i mitt liv nu i alla fall.
Du, jag undrar vad du tänker mest på.
Alltså det är en, jag skulle säga att det är en omöjlig...
En riktig pissfråga.
Ja, hur fan svarar man på den? Jag tänker väldigt mycket på det jag håller på med.
Och vad är det nu då? För nu är det ju, TED-filmen är ju klar.
Nej, inte riktigt. Jag ska hämta på dagis nu och sen ska jag hänga med Dylan ett tag och sen ikväll så ska jag eftersynka.
Mm.
Sitta uppe till 1 natt. Med Hannes. Men det är också för att jag tycker det är så himla härligt att vara med Hannes Holm som är regissör. För att han är en underbar person att vara i närheten av.
Som jag har haft ett väldigt starkt track record på sistone med långfilm med Ove och Himlen är oskyldigt blå.
Ja, och icke att förglömma Adam och Eva. Som faktiskt är en av de viktiga, det låter sjukt att säga, det är en av de viktigaste filmerna i mitt liv. Alltså. Mm. Det är otroligt, otroligt bra. Alltså. Josefin Nilsson, Björn Kjellman. Och gud vad bra ni är där. Mm. Och Tintin Andersson. Och fy fan. Och hela den filmen liksom genomsyras av genomlevt liv. Varenda jävla scen har, tycker jag, har, känner man att den är erfaren. Liksom. Vad skulle jag säga? Vad tänker jag på? Jo, jag tänker på det. Så tänker jag såklart på min familj. På Celie och Dylan och hämtning och lämning och alla sådana saker. Och om det är VM-kval och fotboll så tänker jag liksom, då tänker jag mycket på det. Och sådär. Men du kanske vill ha en snaskare, men jag tänker på sex och sådär.
Nej. Nej, men det är väl liksom vad som det jag är nyfiken på är väl vad som upptar din energi just nu.
Just nu håller jag, förutom det att jag ska göra klart TED och tänker mycket på den. Och så den här tv-serien då som jag gör. Och så ska jag leda Petri Guld, men det har jag inte riktigt börjat tänka på än, men det ska jag ju göra alldeles snart.
Kul jobb.
Ja, hoppas det. Jag har ingen aning vad det innebär, men det är ett sånt år jag har, ett sånt där frilansår när jag ska göra allt som alla konstiga saker som jag blir tillfrågad om. Och sen så håller jag på och utvecklar lite olika projekt. Har lite olika trådar ute, och det tänker jag väldigt mycket på också. Man tänker och skriver och pratar och tänker och skriver och pratar och så.
Så vet du liksom vad du ska göra nästa år?
Nej, det är inte så att jag har kontrakt på det, men det finns, det är olika saker som ligger ute, men det är ingenting som är spikat än. Och för 5 år sedan så hade det stressat mig, men det gör det inte nu, tvärtom. Nu tycker jag att det är lite roligt och spännande.
Mm.
Och sen är det några saker som jag satt på hold som jag antar kommer rinna ut i sanden för att jag inte tackar ja, så då blir jag tvungen att ta någon annan. För att jag väntar på annat som ligger i pipen och så.
Mm. Håller du på, vem fan var det? Ja, men det var Eva Röse. Ja. En callback till en halvtimme sedan.
Ja, just det.
Men Eva Röse, jag håller ju mycket på med sina amerikanska agenter och gör self-tapes.
Ja.
Håller du på med self-tapen?
Nej, jag prövade för kanske 5 år sedan att skicka iväg lite self-tapes och fick någon callback och sådär. Men alltså så här, jag hade säkert tyckt det var roligt om jag väl... För jag är sån, om jag väljer mig in i någonting så ger jag mig fan på att jag ska klara det. Men jag har inte varit tillräckligt intresserad. Så.
Mm.
Jag har sagt det någon gång så här, att om jag fick välja mellan att spela en huvudroll i en Hollywoodfilm eller regissera en svensk film, så är det inte en, det är liksom inte ett val för mig. Det är helt självklart att jag skulle välja, nämligen...
Den svenska filmen.
Exakt. Mm. Jag har kommunicerat mina...
Din agenda.
Min agenda tydligt. Men jag skulle nog tycka om... Alltså jag är ganska dålig på engelska också. Och jag upplever att mina kvaliteter som skådespelare är just det här som du kallar närvaro. Kanske att jag har väldigt... Jag har ganska bra... Jag har tillgång till mina impulser och min intuition och sådär. Det upplever jag nog att jag förlorar när jag ska på engelska. För jag har liksom ingen... Jag förlorar mer än halva min personlighet liksom. Det känns som att de primära kvaliteterna som jag har, de går förlorade. Men det är klart att det kanske vore jättekul. Jag har ju kompisar som är over there och som gör det skitbra liksom. Och som verkligen tycker att det är kul och som jag tänker egentligen inte har något större intresse av att vända hem igen. Men Ja, vi får se. Nej, än så länge har inte det varit någon drivkraft för mig. Och nu har jag nog skickat sig typ på fan, 3-4 år. Men i samma stund som jag vill göra det så är det klart att då får jag det. Mm. För det är ju väldigt lätt nu för tiden att sätta sig själv på band och skicka iväg.
Mm.
Ja, jag vet, kanske.
Mm. Men de projekt som du håller på med, det kanske är lite regi också?
Nej, egentligen inte. Det är mer idéutveckling och manusutveckling. Det är mer den typen av grejer som jag tycker är otroligt. Det är det jag är så hög på just nu. Att jag tycker det är så jävla kul. Och ska man då försöka ge sig på att ta sig liksom till typ Hollywood, säger vi. Då vet jag, det kommer jag bli ännu mer bli. Om jag överhuvudtaget får chansen så kommer jag verkligen bli en bricka. En liten bricka i ett stort spel. Och då kommer jag ännu längre från det som jag just nu längtar så mycket efter.
Du är ung också faktiskt. Du har massa tid då.
Ja, men så jävla ung är jag inte. Det var det som den här 30-årskrisen då bestod lite i. Att jag tänkte, nu måste jag, ska jag till exempel göra den där Hollywood-grejen, då måste jag sätta igång. Men jag pratade mycket med Micke Nyqvist om det också då. När vi sågs på ICA, så han sa, ha, är du på Dramaten nu? Precis, det är väl då. Eller något sånt där. Ja, fan, jag ska till Buenos Aires, man.
Mm.
Ja, vad ska jag göra? Ska jag göra en film med Emma Watson?
Mm.
Så vi har så kul i slasket, liksom, för nu drar jag till Sydamerika. Liksom. Det är klart att det låter helt fantastiskt och det måste ju vara helt grymt om man är i det. Men man kan inte få allt på en gång, eller så kan man det, vi får se.
Vill du rekommendera något?
Jag läste precis De oroliga av Linn Ullmann.
Mm.
Det var en otroligt rik språkdräkt som hon hade klätt den historien i. Den kan man läsa.
Mm. Och vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Försök få hit Kenneth Gärdestad.
Mm.
Det vore ju något. Det tror jag många skulle tycka mycket om.
Mm.
Att få höra.
Vad ohyggligt trevligt att vara att träffa dig.
Ja, men verkligen. Tack snälla för att jag fick komma.
Tack.
Adam Pålsson. Så oerhört fint att få börja 2018 med den här intervjun. Paulsons bygg finns på Instagram och filmen Ted för kärlekens skull har premiär nu den 3 januari. Missa inte den. Ja, bästa lyssnare, nu är det bara för mig att ge en liten hint om nästa veckas avsnitt och det får du här.
Jag mår dåligt av att suga på att försöka vara så bred som möjligt. Och jag mår dåligt av att inte få high fives efteråt, typ.
Ja, visst var det komikern och programledaren Emma Knycker som numera också är festivalgeneral. Ja, det var det. Men en liten present till er. Adam Pålsson som själv sjunger en av Teds låtar, Himlen är oskyldigt blå. Ja, det kan inte bli bättre. Vi säger så. Kram, hej!
Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns. Broar till tryggheten bränns, fast tiden har jagat oss in i en vrå. I himlen så oskyldigt blå. När vi växte upp lekte livet, vi var evighetens hopp. Det var helt självklart att vår framtid skulle bli oförbrukat fri. Somrar svepte fram, jorden värmde våra fötter där vi sprang. Rågen gungade och gräset växte grönt. Hela livet var så. Tiden har jag. goda barn som ingen ondska kunde nå. Himlen var så blå. Nu tar molnen mark. Jag var förblindad av att solen sken så stark. Men mina ögon kommer alltid le mot dig. Kan det begäras mer av?
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.